Varför har vi en bibel? Har du funderat på det? De flesta har ju en bibel hemma i bokhyllan. Vi läser den olika mycket. Men varför har vi en bibel överhuvudtaget? För att det finns en påskdag. Bibeln börjar ju nästan med påskdagen. Va? Tänker du, min bibel börjar med i begynnelsen skapade Gud? Ja, visst börjar den så, men det var ju när Jesus hade uppstått som lärjungarna började berätta om det här. De är ju helt upptagna av det. När man läser apostlärningarna som är den första tiden i kyrkan efter Jesu uppståndelse. Vad är deras ärende? Jo, Jesus har uppstått. Han lever. Vi har mött honom. Och även om de lever i en väldigt stark traderingstradition, alltså där berättandet var en självklar del, man förde vidare som man hade hört, så uppkommer behovet av att skriva ner det här. Vad hade han sagt? Vad var hans undervisning? Vad gjorde han för något? Vad hände? Och så börjar man skriva ner det som skedde. Lukas, en av dem, han börjar så här i sin skrift. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av de som redan från början var ögonvittnen. Så Lukas är en av dem. Han säger att det är många som har sökt sammanställa de här skildringarna. Han är en av dem som börjar skriva ner. Paulus, en av dem som också fick del av det här, börjar ju efter att han har besökt församlingar så vill han skicka en hälsning till dem och ta undervisningen vidare, korrigera saker, skriva ner. Och så börjar man ju komma ihåg att Jesus talade ju om det som står skrivet. Och så kommer man på, det står i Johannes 12, när Jesus hade blivit förhärligad kom hans lärjungar ihåg att det var skrivet så om honom. Det står vid några tillfällen. Så man börjar påminna sig om att Jesus citerade ju från lagen och profeterna. Judarnas heliga skrifter. Och en sån som Lukas, han var ju inte intresserad av att bevara judarnas skrifter. Det var inte hans ärende. Men han ser ju att i deras skrifter så står det ju om Jesus. Därför behöver vi dem också. Och sen de här olika skildringarna, Lukas och andra, skriver ner. Det här sa han, det här gjorde han, det här menar han att han var. Och så stod de honom här tidigare, vi tar med det också. För det är ju hela bakgrunden liksom, till löftena som var, wow. Och så fick vi det som idag är Bibeln. Så Bibeln på ett sätt börjar med påskdagen och Jesu uppståndelse. Och vi ska fortsätta läsa från denna Lukas i slutet på hans redogörelse när han skriver om de här händelserna på den här morgonen. Från Lukas 23, vers 52 och framåt. Josef, och här är då inte Josef Jesu far, utan Josef av Arimatea. Vi sjunger om honom i en av sångerna. Det honom la i Josefs grav, så att du inte har fått det om bakfoten. Josef av Arimatea. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ned den, svepte den i linnetyg och la den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Herre, så ber vi dig att de här raderna som Lukas formulerade för så länge sedan genom din inspiration, heligande. Vi ber dig att du ska göra någonting med det i våra liv idag, vi som läser de här så långt senare. Tack att ditt ord är levande och verksamt och det kan göra i oss det du vill att det ska göra. Så välsigna ditt ord in i vårt liv idag. Vi ber. Amen. Här har vi ett antal kvinnor som, det står att de gick med Jesus från Galileen. De har varit med i gänget. Det var ju Jesus och de 12, men inte bara. Det var en större grupp människor som rörde sig med Jesus från by till by, från region till region. De här kvinnorna hade varit med i den gruppen. De hade hört hans ord, hans undervisning. De hade sett hans makt när undrena skedde. De var säkert med den där dagen när bröd och fisk bara förmerades. De hade mött hans kärleksfulla blick när han talade med dem och känt att här är något speciellt. En av dem, Maria från Magdala, hon hade själv fått erfara hans oerhörda kraft när hon blev befriad från demoniska krafter i sitt liv. Nu kommer de till graven. Det är inte i triumf och glädje utan i sorg. De är förkrossade över det som har skett. Nedstämda. Det var ju slut. De kommer kanske för att visa respekt och tacksamhet mot det som hade varit. Denne Jesus som hade gjort så mycket, kan vi hedra honom en sista gång. Det hade ju varit en så spännande tid. Det hade hänt så mycket. Deras tro, deras hopp, deras framtidsbild hade blivit någonting annat. Och de kände kanske allihopa att det hände någonting i mitt liv. Det förvandlades. Det var ju på väg någonstans. Men det var ju då. Det hade varit. Det hade hänt. Nu var det ju slut. Hoppet slocknade. Han dog. Tron och förväntan gick om intet. Men de söker sig ändå till det minnet. De söker sig till det som hade varit, till honom som hade gjort någonting. De går till graven. Men det hjälper ju inte ett dugg i början. Det blir bara än mer förvirrat. För när de är på väg, de närmar sig, så ser de men stenen är bort. Var det inte här det var? Jo, visst var det det. Och så går de in och så är det tomt. Men är vi på rätt ställe? Ja, det var här. Jag vet att det var här. Och vi läste ju här att de såg graven och såg vart de la hans kropp. De är på rätt ställe och ändå förvirringen är total. Vad är det som händer? Varför skulle någon vilja stjäla kroppen? Så inte nog med att det är sorg och förtvivlan. Ett hopp som hade dött. Och det står att de visste inte vad de skulle tro. Och tacka för det. Det här stämmer ju inte alls. Och jag tänker så här. Här idag. Bland oss. Här kanske du finns som bär en slags tro. Det kanske är, du kanske skulle kalla det en barnatro. Ja, jag hade en tro, jag fanns med i det här. Tidigare så fanns det någonting av att, men idag vet jag inte om jag skulle kalla mig en kristen. Någon slags troende, ja, men inte mer än så. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Det kanske var saker som hände som var positiva. Och du känner att ja, men det är ett gott minne jag har. Precis som de här kvinnorna. Ett gott minne. Ja, men det tillförde något. Jag kände en trygghet i det. Det fanns en vila, det fanns en glädje. Och kanske märkte du att Gud faktiskt använde dig på olika sätt till att glädja andra människor. Minnet av en tro som var, men kanske inte så mycket mer. Eller du kanske tycker att det är lite rörigt. Du får inte ihop det. Du vet inte riktigt vad du ska tro. De här kvinnorna söker sig till den här platsen, på något sätt till minnet av det som en gång var. Till deras slocknade tro, stukade längtan, vänder till platsen och så står det. Då stod plötsligt. Då stod plötsligt. Mitt i deras förtvivlan, mitt i deras på något sätt sänkta blick, krossade drömmar. Där. Då händer någonting. Då stod plötsligt. Och så kommer Guds hälsning till dem. Ett Guds ord kommer till dem. Sändebud från himmelen, änglar utsända från tronen. Mitt i deras förtvivlan, mitt i deras mörker, då stod plötsligt, då kommer Guds hälsning, Guds sändebud. Vi ser det här andra gånger i Bibeln. Du kanske har varit med om det i ditt liv. När det känns som att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och du tycker att du har bett kanske och händer ingenting. Och så händer bara någonting. Ett plötsligt. Då stod plötsligt. Gud möter oss där vi är. Gud vill möta dig där du är, kära vän. Mitt i din förtvivlan, kanske mitt i din sorg, mitt i din brist på tro. Sen är ju deras hälsning lite rolig. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är ju inte här. Han har ju uppstått. Det är som att de kommer till dem i den här förtvivlan, i deras mörker, i deras hopplöshet. Och så bara, hallå brudar. Ja, ni är ju på fel plats. Vad gör ni här? Inte ska ni söka honom i minnet. Inte ska ni söka honom i det som en gång var. Inte ska ni söka honom i det som har varit. Han är ju inte. Ni är på fel plats, tjejer. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är ju inte här. Du vet, det finns en plats på jorden där Jesus inte är. Och det är i graven. Annars är han överallt. Och de är ju vid graven och han är ju inte där. Ni är ju på fel plats. Det är som att han säger, ni hittar mig inte i eran besvikelse, i eran otro, i ert minne. Det är inte där jag finns. Jag finns i nuet, i ett här. Jag är inte där, jag är ett här, i ett nu, idag. Där finns jag. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte bara i ett förr. Han är inte i en barnatro. Han är inte i det som han gjorde en gång. Det gjorde han, ja. Var det gott? Ja, det var det. Men det var ju då. Han är i ett nu, i ett här, i ett idag. Varför söker ni den levande bland de döda? Ett av de här ögonvittnena som Lukas hänvisade till när han skrev ner sitt. Och en av dem som också skrev ner några rader som du har i det som då blev din bibel. En av de här 12 som var med hela vägen, Petrus. Han har ju skrivit några brev som finns i din bibel. Han som var med vid den här måltiden i torsdags. Den här måltiden, påskmåltiden som de hade firat tillsammans kanske ett par gånger tidigare. Men den här gången så är det någonting lite olustigt. Jesus har pratat om död och när han sitter där talar om förräderi. Och Petrus bara känner hur mörk, eller vad är det som händer? Det blir så tryckt stämning. Och till slut säger Jesus, vet ni vad grabbar, nu går vi härifrån, och så går de ut till Getsemane. Och blir det bättre där? Nej, mörkret bara fortsätter och tränger på. Ångesten. Vad är det som händer? Så här ska det inte vara. Jesus verkar helt förtvivlad. Utmattad faller han till sömns. Och vaknar vadå? Av facklor. Människor som ropar. En hel hop med människor och soldater. Och Judas går längst fram. Och går fram och kysser Jesus. Och så tar de iväg honom. Vad är det som händer? Petrus smyger efter i mörkret in på borggården. Men någon känner igen honom. Och säger, det är du, eller hur? Och han säger, nej, nej, nej. Jag känner honom inte. Och förnekar och går ut och gråter bittert. Den Petrus. Och så dagen efter, på fredagen, så står han nedanför korset och ser sin Jesus, sin rabbi, sin mästare, sin vän, den som hade förvandlat hans liv, ser livet rinna ur honom. Den Petrus som har varit med om allt detta, vad skriver han? Hans första brev, kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himmelen. Jag var nästan så du ville säga amen där. Jag kände det på mig. Petrus som hade så mycket att bära på. Så mycket smärta, så mycket ångest, så mycket frågor, så mycket skuld. Han möter den uppståndne och han säger, jag har fått ett nytt liv. Jag har fått ett nytt hopp. Det är någonting oförstörbart. Ett levande hopp, ett nytt liv. Och det beror inte på mig, utan det beror på att korset är tomt, graven är tomt, han lever, och det här sitter ihop, hålls samman i det himmelska. Det beror inte på mig. Ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Oförstörbart, ett levande hopp. Mitt liv, det är inte längre minnena och grusade förhoppningar. Mitt liv är inte längre mina misstag och min svaghet. Det är inte det som jag bär på, utan jag bär på någonting annat. Det stannar inte vid det, utan jag har fått ett nytt liv och ett nytt hopp för att Jesus uppstod från de döda. Det här hoppet är oförstörbart. Det behöver aldrig vissna, för det beror inte på mig. Vi kommer alla vissna på olika sätt. En dag tar livet slut, men längs den vägen så går vi lite perioder. Ibland vissnar vi ordentligt. Men hopp, tron kan få bevaras genom detta, för att Jesus uppstod och han lever. Tänker du som de här kvinnorna som har minnet av en tro? Om någon skulle fråga dig, är du kristen? Jag har ändå min barnatro. Alltså någonting som fanns. Jag fick med mig någonting som det typ sitter kvar, men inte så mycket mer. Det är mest minnet av en tro. Minnet av vad Jesus har betytt för dig. Som sagt, det kanske är ett gott minne. Det betydde mycket för dig då. Men det mesta av tro har du bakom dig. Du kanske var väldigt aktiv, har varit väldigt aktiv. Det kanske är långt tillbaka eller rätt nyligen. Men det ligger bakom dig. Det pålar inte idag. Det finns liksom ingen puls i det här livet. ett minne mest. Du finns här idag. Du finns här idag som inte riktigt får ihop det. Som inte riktigt vet vad du ska tro. Som de här kvinnorna som såg de här olika komponenterna men inte fick ihop det med vad de förväntade sig. Och förvirringen var stor. Och du får inte riktigt bitarna på plats. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Hur kan det vara så här om? Kan Gud finnas och vara sån eftersom? Eller när det inte blev så här? Jag vet inte vad jag ska tro. Och så finns ju du här som känner igen dig i Petrus. Som har kraschat. Som har gråtit. Som har känt dig rätt usel. Förnekat din tro genom ord och handling. In i ditt liv idag så kommer en hälsning. Mitt i din förvirring, i ditt minne, i det svaga, i det lilla, då står plötsligt. Det kommer ett ord ifrån himmelen till dig idag som säger lite grann så här: du är på fel plats. Jag finns inte i det som var. Jag var i det som var. Ja, det var sant, det var gott. Men jag är inte där, utan jag är ju i nu. Jag är här. Idag finns jag för dig. Han har uppstått. Varför söker ni den levande bland de döda? För genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda kan vi födas på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras eller vissna. Just nu talar Jesus genom sitt ord in i ditt liv och säger: jag vill inte bara vara ett minne. Jag vill inte bara vara i din historia. Sök mig inte där, utan öppna ditt hjärta idag, nu, här. Jesus vill ge dig nytt liv, nytt hopp. Bestående hopp, bestående tro. Oavsett vilken historia du har, oavsett vad du har varit med om, då stod plötsligt, där kom ordet från himmelen. En levande tro, ett levande hopp i ett nu. Jag är jättetacksam för det jag har fått vara med om tidigare. Det jag har fått erfara av Gud genom mitt liv. Det är goda minnen. Och jag kan lära mig ifrån det. Jag kan ta med mig erfarenheter. Men om jag talade med Jesus för 3 år sedan, men inte i morse, så hjälper ju inte det. Hoppas att du talade med Jesus i morse. Annars kan du göra det nu. I ett nu här. Tron är inte ett minne. Tron är liv idag. Tron är inte påminnelse om dina felsteg, utan tron är att erfara förlåtelse, barmhärtighet. Vet Petrus ord, han som bar på så mycket. När han är inne på borggården, när han smyger efter, och precis när han har förnekat Jesus 1, 2, 3 gånger, så att Jesus tittade på honom. Nästa gång han ser honom, då är det på korset och han dör. Vilken skuld, vilket nederlag. Men det stannar ju inte där. För Petrus träffar ju honom igen och han säger: jag har fått ett nytt liv, ett levande hopp. Jag har mött honom och det beror inte på mig. Det beror på honom, vad han har gjort, vem han är. Du kan få se honom i ögonen. Oavsett vilken skuld du bär på, hur mycket du skäms för ditt liv, hur mycket som har gått sönder, du tycker du har kastat bort grejer. Vet, han vill möta din blick idag, nu, här. Bara säga: jag älskar dig, jag förlåter dig, jag vill ge dig ett nytt levande hopp. Det är vad påskdagen är. Stanna inte i din historia. Stanna inte i dina frågor. Stanna inte i dina nederlag. För då kommer änglarna komma till dig och säga att käre vän, du är på fel ställe. Han kommer till dig men han säger du är på fel ställe. Jag har ett annat liv för dig. Förlåten, upprättad i en relation med en levande Jesus. Jesus har uppstått från de döda och han lever idag. Är det någon som kan säga amen till det? Varsågod och stå upp, ska vi be tillsammans.